Välkommen till podden Nyfika. En podd med fokus på nyfikna samtal. Vi tror på vikten av öppna samtal där man konfronteras med olika åsikter och synsätt. Därför söker vi upp människor som vi är nyfikna på att samtala med. Vi har ingen agenda utöver att möta de här olika människorna och se vart samtalen för oss. Vi släpper avsnitt varannan onsdag, och veckorna då vi inte släpper avsnitt kan ni på onsdagar delta i Nyfika eftersnack via Zoom. Där har ni möjlighet att komma och samtala med oss i teamet och förhoppningsvis den senaste gästen. Information om det här så finns på vår hemsida nyfika.fi eller på vår Facebook- eller Instagram-sida. Nyfika är sponsrat av Svenska Österbottens kulturfond, Svenska kulturfonden och kafferosteriet Frukt Coffee Roasters. Varje avsnitt smakar vi på kaffe tillsammans med gästen, och kafferna hittar ni på fruktcoffeeroasters.com. Idag sitter vi och pratar med Nirupam Smart. Välkommen till Nyfika.
Tack så mycket.
Vi diskuterar lite om ditt namn här. Det är alltså på riktigt smart, som ja. I smart.
Smarttelefoner.
Ja, exakt. Vad häftigt. Varifrån kommer namnet alltså?
Från England. Det är från mina förfäder som jag berättade att vi var från England. Mm. Så ja, om jag kommer ihåg rätt, så det var någon från England som kom till Indien och blev kär i en indisk kvinna. Och sen kom vi, som många generationer efter kom jag. Okay. Men ja, det är historien. Så.
Häftigt.
Ja, men det är jättesvårt att bära det här efternamnet. Jag kan inte se på skolan.
Varför? Det,
när lärarna frågade en jättesvår fråga, ingen kunde svara. Alla räckte hur handen de markerade, så Nirupam vet. Det var skämt. Varför? Han är smart. Så det blev så konstigt. Ja,
det är ju ett visst namn att leva upp till.
Ja, det är mycket press. Så ja, det är så roligt när vi gifte oss, jag och min fru. Och så, nu är du smart. Heidi smart. Ja, så det är
underbart.
Det var roligt.
Härligt. Du berättade om att du inte dricker kaffe.
Ja.
Varför?
Det var en sak jag ska säga, att jag just nu jag håller på att ha en kris, som sociala medias kris. Att jag är inte så aktiv på sociala medier, förstås Facebook när jag satt min låd den här One Day at a Time. Så jag behövde vara lite aktiv. Annars är jag inte så aktiv. Jag bara sätter på min kanal och sen paus. Mm. Så när folk har börjat att riktigt följa mig på Instagram. Jag aldrig har inte lagt någonting på Instagram. Men man ser att som det kommer varje dag 5-6. Jag känner ingen. Så jag måste tänka att jag måste som fixa min profil åtminstone. Och skriva någonting. Så där skrev jag att hurdan människa jag är. Och så en sak jag skrev där, att jag, när jag var liten, jag älskade läsa, och min engelska, jag kunde inte nå engelska i början, så det är inte mitt modersmål, fast jag heter smart, men vi har glömt det här engelska språket, så jag kan jättebra hindi men inte nå engelska, men jag lärde mig hur som helst. Så jag har läst jättemycket engelska. Så en sak som fastnade i mitt huvud var, as long as you live, keep learning how to live. Och jag har alltid haft de här sakerna i mitt huvud, att jag har plockat saker och satt i mitt huvud. Och det var en sak som jag är troende, men vi hinner inte falla till kyrkan och sånt. Men jag lärde mig som några saker från Bibeln. Var det en var att allt som är vackert och bra, man ska tycka om såna saker. Och det är sådana saker jag bara sätter i mitt huvud. Jag säger, de här sakerna ska inte försvinna från mitt huvud. Mm. Så en var, as long as you live, keep learning how to live. Så det var också att jag läste att man ska inte bli beroende av någonting. Och kaffe också lite beroende framkallande. Inte te. Te också är lite. Så jag, som barn jag bestämde. Nej, min mamma kan inte börja dagen med, utan te. Ah. Min pappa inte. Min bror inte. Men jag bestämde nej. Jag ska inte bli beroende. Men jag har ingenting emot folk. Mm. Det var min princip. Att jag vill alltid utveckla och bli lite... Ja, att det är hela poängen. Att man ska alltid utveckla. Annars stannar man, stagnerar man. Så
nej, det är nog sant. Jag tänker också... Eller jag brukar ha perioder då jag håller bort kaffe. Mm. För att minska på mina... hur beroende jag faktiskt blir.
Mm. Men som sagt, jag hoppas ingen blir ledsna.
Nej,
det var mina kommentarer.
Inte. Absolut inte. Nej, men alltså det är egentligen väldigt vist. Jag skulle också egentligen inte alls vilja vara beroende av någonting.
Mm.
Men sen märker jag ju också att jag är ju lika mycket beroende av själva rutinen att brygga kaffe och dricka kaffe som någonting man gör snarare än själva just substansen och koffeinet.
Mm. Ja. Nå, och det är som hos oss som... De dricker kaffe, de älskar kaffe.
Mm.
Så Hedis, som mina svärföräldrar, så alltid när de lagar kaffe, nirupam, kaffe. De alltid skojar med mig, så inte den här gången.
Men det andra ordspråket som du hade från Bibeln, vad var det var?
Att allt som, jag glömmer, var hittar man det där, men jag läste att allt som är vackert, bra och som estetiska saker, som allt ska, sådana saker man ska tycka om. Oj, sorry.
Mm. Det är kaffe för mig.
Ja. Om du tycker att det är gott. Förstås, jag har också druckit kaffe. Någon gång kan man också, wow, den här doften är så.
Mm. Ja, men absolut. Det är jättenjutsamt. Så det är verkligen en estetisk upplevelse för mig.
Ja. Så det är jag alltid som... När jag lagar mat, jag älskar att laga mat. Indisk mat. Så jag brukar skoja med folk när de säger, känner du någon bra indisk restaurang i Vasa? Så jag säger, ja, vårt hem. Min fru blir lite irriterad på mig när jag som riktigt har så bra självförtroende. Det finns finska folk är lite ödmjuka, men jag bara skojar.
Lagar du mycket indisk mat hemma alltså?
Jag har börjat att kalla mina rätter som findisk rätter. Mm. Det är som jag är också den där att jag utvecklar mina rätter. Att till exempel det finns en, om man kollar på min kanal, till exempel The Findian på YouTube. Jag har lagt en recept som har blivit stor grej för vegetarianer. Förstås, det är inte vegan, men det är, man måste använda grädde och bondost.
Mm.
Så det vattnas i munnen nu. Borde inte prata om mat. Så den här är grädde, spenat, bondost och indiska kryddor. Allt som finns här i Finland och Vasa.
Okej.
Okay. På ett visst sätt man lagar och till sist blir det en så bra kombination. Så den där, ja, jag säger inte att indiska samma rätt i Indien. Jag tycker det är bättre här i Finland än i Indien. Och jag vill introducera den där rätten på nytt i Indien och säga, det här är ett bättre sätt att göra den här rätten.
Coolt.
Ja, det är för bondost finns inte i Indien.
Nej, förstås. Det är väldigt, väldigt finskt. Eller ja, nordiskt.
Ja, kanske i Sverige inte heller de har. Eller? Jag har hört
jag vet
att...
Jag inte.
No, det är för att svegaskan bor i Sverige och de har annan bondost är lite mer finskt, tror jag. Jag vet inte, men det var som i Indien åtminstone vi har inte. Så, och jag tycker bondost i den där rätten är så bra. Så jag har recept som jag har gjort till Finland på svenska och på finska som man får.
Grymt, det ska vi kolla upp.
Ja.
Men alltså, hur länge har du bott i Finland?
Jag är dålig på matte och jag bryr mig inte så mycket om såna saker. Men jag kan säga från 2009 har jag varit här.
Okej. Okay.
Och jag brukar säga till folk, när de kommenterar på mitt språk, jag säger, första 4 år, jag var som en vanlig invandrare. Jag tänkte jag kunde så bra engelska, så jag behöver inte finska eller svenska.
Mm.
Typiskt. Men sen 2012, tror jag, märkte jag, nej, det går. Eller 2013, 12, 13, att nej, man måste. Så då körde jag hårt. Så då var det, jag kommer ihåg. Jag läste finsk, eller svenska på juldagen också. Mitt mål var 50 ord per dag, utan till.
Okay.
Vad som helst händer. Så min finska mamma som bor i Jakobstad, hon var liksom, på juldagen studerar du svenska. Men jag, sen, när jag blir intresserad av någonting och när jag vill nå ett mål, så för mig allt annat försvinner. Det är inte nå. Till exempel den här låten när jag skrev under sommaren. Det var såna dagar där det var tungt. Så jag gråter inte så mycket. Men när jag kom tillbaka från den här Janne Hötys studion, jag grät. Det var, jag var på så hög varv under hela den här processen. Jag tänkte inte på när äter jag, när sover jag. Det var bara att det här ska göras. Och det är punkt slut, ingenting annat.
Nej.
Och det var så tungt, så när jag kom hem, jag satt i min soffa och när jag lyssnade på den här låten, så wow, tänk att vi har gjort den här låten. Så det var sån känsla. Så det är också med språk. Jag ville alltid säga till folk som, att när man har någon dröm, det går inte annars. Man kan inte ha någon genväg eller någonting. Man måste köra hårt. Att alla som har blivit, som hittat som lycka och blivit framgångsrika, de har kört hårt. Det finns inte någon annan väg. Ja.
Nej, absolut. Men hur har du gjort för att lära dig språken? Alltså, du kan också finska, va?
Ja, ja, ja.
ja, det var väl självklart.
Jag skrattade för att folk gör så stor grej av språk här i Finland. I Indien, vi har 22 officiella språk. Så språk är bara ett sätt att kommunicera. Mm. Inte någonting annat. Det finns dåligt språk, alltså man kan dåligt språk och bra språk.
Mm.
Så vårt mål är att, det är också på, liksom, när jag ser hur de undervisar språk. För mig, du bevisar att du kan ett språk bara när du pratar. Ingen frågar hur bra grammatik du kan. Ingen frågar hur fina ord använder du.
Nej.
Till sist, vi pratar nu, vi förstår varandra, vi skrattar. Och det är fint. Mm. Det är vad som behövs egentligen.
Absolut.
Och den där grejen är som på skolan. Jag har varit på Variska skolan, Hagaskolan och olika folkhögskolor. Jag har försökt att säga till alla, målet är att kunna säga på ett annat språk sina tankar eller förmedla de här tankarna. Så man kan sitta tillsammans och njuta av gemenskapen.
Mm.
Att, jag vet inte, att förstås grammatik också är viktigt. Men till sist, folk blir kär i varandra utan att kunna språket.
Ja. Nej, men alltså, det där har vi också pratat om i podden tidigare. Att vi är nog väldigt dåliga i svensk-finland att, eller i Finland kanske överlag, att vi ser på språk så väldigt konstigt egentligen. Och det blir en sån barriär att för att kunna prata med varandra så behöver man kunna grammatiken perfekt. Eller, och antagligen hänger det ihop med hur vi lär oss språk i skolan.
Mm.
Men det är nog ett väldigt stort hinder.
Mm.
Men det var ju intressant det du sa med Indien alltså.
Ja, alltså, som, det blir inte något. Som, de flest, jag brukar säga till folk, jag fortfarande letar efter en sån indier som kan bara ett språk. Jag har aldrig hittat. Min mommo som var analfabet kunde tre språk.
Mm.
Och tänk att, som, att det gör inte så stor grej. Som, att bara, aha, okej, det här behövs. Ah, om jag lär det här språket då får jag ett bättre jobb. Mm. Kör hårt.
Ja.
Alltså, om man får lite extra pengar, varför inte? Så här är det lite som att folk räknar inte de här fördelarna med ett språk. De bara tänker som vi ska skydda. Men jag bara tänker, det här, jag skojar med folk ganska mycket. Jag bara säger, lär dig svenska och tänk, erövra Finland. Att gå och prata med folk, då kan man riktigt bryta barriären. Att de förstår, de här är inte farliga. De här är också bra människor.
Mm.
Men om man inte kan säga någonting på ett annat språk, så då blir det lite som fiende.
Ja, det blir en större vi och det-uppdelning, absolut.
Jag har många gånger jag har vunnit folk bara på grund av att jag har bytt språk. När jag pratar svenska först, så är det den här jännen, den här invandraren som har lärt sig svenska. Men så okej, vi pratar finska då om du vill inte. Okej, kör på finska då. Och sen så, har han lärt sig finska också?
Det är väldigt imponerande. Så jag kan förstå att väldigt många liksom mjuknar då.
Ja, att det är också att om andra inte försöker, så en vanlig människa kan bli jätteimponerande, som kan imponera faktiskt jättemycket. Men i Indien, jag kan inte imponera folk. Det är så A4 språk. Okej, jag kan 5.
Vad växte du upp med för språk?
Hindi.
Okej.
Okay.
Och?
Engelska förstås var stort. Det är ett stort språk i Indien. Att nästan alla de som har någon utbildning, de kan engelska. Inte allt. Jag också, via min kanal, jag har förstått ganska många saker. Så jag säger till folk också att starta en kanal, det är såna många saker som är ganska så dolda. Det kommer fram med de här sociala medier. Till exempel, många tror i Indien, de kan engelska. Och de är ganska bra på engelska. Men när jag skriver något inlägg, så de kan kommentera helt liksom, wow, hur kan du säga så? Att det är helt fel. Till exempel, nyligen, om min låt. Jag liksom, så jag hade förväntningar att mina vänner skulle också dela den där låten. Därför det är för att förbättra samhället. Så jag skrev där att i början när jag kom hit, så många frågade, vad är skillnaden mellan Finland och så? Så en sak jag har förstått, att det är hur folk tänker här i Finland. Att allt som kommer att, som saker som ska förbättra samhället, här i Finland folk delar ganska snabbt såna saker. Att de säger, aha, det här är bra, alltså, vi måste dela också. Mm. Många ser så, många kommer att förstå att så här saker och ting fungerar.
Ja.
Så finländare, att de delar ganska snabbt mina saker. Till exempel första låten som jag gjorde med Martin Holm, så det var om att varför flickorna som torteras och de får inte utbildning. Sådana saker jag tog i den där låten. Och att varför är svart hud dålig och vit är bättre. Mm. Varför sådana saker? Så den där låten blev ganska stor grej här i Finland. Indien, ingen respons. Och det är på hindi. Så ett språk som de förstår. Det är modersmålet. Ingenting. Så jag skrev där till slutet. Jag vill hellre ha 100 finska följare från Finland än 41 000. Jag har 41 000 följare på min kanal. Jag vill hellre ha 100 följare från Finland än 41 000 följare från Indien och smiley. Okej. Okay. Det var ett skämt. Det var mitt sätt att säga att det är så här. Ingenting att bli arg över. En kommenterar. Du har bytt lagen. Tror du att du kommer att bo där i Finland länge? Kom ihåg karma. Du måste komma tillbaka till Indien. Ja, slut säga sådana saker. Och sen skrev jag till honom. Jag har studerat psykologi i Indien. Så jag vet att man kan inte möta ilskan med ilskan. Det fungerar inte. Så jag bara skrev. Jag tror inte att du har förstått vad jag skrev där. Och det här gör mig ledsen. Mm. Efter 5 minuter han tog bort kommentar. Det där som han hade kommenterat. Och ingenting annat. Då förstod jag. Och det har hänt flera gånger. Folk, det är problem med det här Facebook. De som har skrivit kommentar, de kan radera bort den där. Och det finns ingen historia. Du som äger den där kanalen, du har ingen koll på vem som radera bort det. Jag vill att det där stannar där så folk ser vad jag har kommenterat. Och det blir som en historia så folk förstår. Mm. Vad som, men han tog bort och det finns ingen historik om den där. Och sen det var det så jag tror, det är mitt antagande, att han läste noggrannare sen och förstod och tog bort. Mm. Det var jättebra. Och det har hänt så många gånger så nu har jag fått en förståelse av hur folk tänker i Indien lite bättre. Att de är inte så bra på engelska. Jag skrev på engelska. Så de bara skannar snabbt och får en förståelse. Blir arga, skriver. Och sen om jag skulle ha också skrivit riktigt sådana, så vad tycker du? Varför? Ja, jag är någonting här i Finland. Så det skulle ha blivit. Men eftersom jag bara svarar, du har inte förstått vad jag har skrivit. Och det här gör mig ledsen. Sen tog han bort.
Ja, men det är nog också väldigt vanligt just på Facebook eller på sociala medier. Och det går så lätt att skriva väldigt snabbt.
Mm.
Och i text så är det så lätt att man missförstår.
Mm.
Så jag har ju också... Jag brukar väldigt gärna diskutera och debattera saker på Facebook. För jag tycker att det är roligt.
Ja, samma sak för mig.
Men det är ju ganska ofta som det blir ganska kaotiskt. För att man missförstår varandra.
Mm.
Och... jag diskuterade en grej med en kompis på Facebook för inte så länge sedan som blev väldigt så här, kändes väldigt hetskt. Kändes väldigt mycket som att vi liksom bara alltså debatterade ganska hårt med varandra. Som att, varför tycker du så där? Du kan ju inte tycka så där. Ja, men jag bla bla bla.
Mm.
Och så sen när vi träffades bara liksom face to face så tog det som 2 minuter och så hade vi rätt ut alla liksom missförstånd och allt som gjorde att det kändes liksom som att vi var motståndare på något sätt.
Ja.
Och det tog som bara, ja men 2 minuter och så var vi som, förstod vi varandra mycket bättre och så var vi i princip som nästan på samma sida.
Mm.
Alltså,
yeah.
Så den där grejen att göra sådana saker i text är nog väldigt, väldigt svårt.
Mm. Och också, speciellt i Indien, det blir dubbelt svårt om man inte kan behärska det här engelska språket. Mm. Så det, man går miste. Så jag behövde inte förklara så mycket. Jag bara, på ett sätt, jag ville att han skulle läsa igenom den där texten. Och jag tror han gjorde när jag skrev att du har inte förstått min poäng här. Och du gör mig ledsen. Så jag tror han läste igenom och han tog bort. Så det var jätte bra alltså, att säga att på något sätt utan att debattera och i onödan. Så han förstod, tog bort. Men det är, därför har jag startat min kanal på hindi också. Att jag vill inte skapa liksom, den här oron och onödiga diskussioner. När jag sätter någonting, jag gör min bakgrundscheck. Allt ska vara faktum, ska vara helt som jag. Förstås när jag ser mina egna tankar, då säger jag också. Så det var jättebra sak att studera på Åbo Akademi. Man kan inte hela tiden säga, jag tycker. Mm. Det är inte här i Finland, man kör inte på det där sättet. Så jag försöker också på något sätt lyfta fram sådana saker. Om någon frågar, som att jag alltid ger källorna också.
Mm.
Att,
kan du berätta lite om din kanal då? Du gör alltså filmer där du berättar om Finland.
När jag har diskuterat med folk om den här kanalen så poängen med den här kanalen är att jag vill berätta mer om Annie. Att folk med specialbehov borde också få respekt i samhället.
Mm.
Det är för att jag fick den här, det var en artikel på Vasabladen om den här kanalen. Och jag berättade där också att jag var i Indien. Det var 2 saker som fick mig starta den här kanalen. Så en var när jag for 2019 tror jag till Indien. Och jag träffade en pojke på tågstationen som hade samma nästan diagnos. Jag såg på honom att han var väldigt lik Annie. I som den här, som hur han använde sina armar och hur han log. Så förstås som pappa, jag blev jätteberörd också. Jag for till honom, jag pratade med honom. Och han for till, vår by är ganska liten. Så tåget stannar inte där, men stannar där min mommo bodde. Hon lever inte mer. Så vi behövde ta hela den här expresståget till mommostad. Och sen tar vi lokal. Tåg till Vårby. Så vi reste hela vägen till Momostad. Och sen när jag kom steg av den här tåget. Jag såg hur han bar det här barnet.
Mm.
Och jag vet, det gör ont. När man bär, som jag bär Annie. Och det är som många gånger, det är jättetungt. Så som, för ryggen. Att man måste, när man bär ett vanligt barn. Så barnet själv som...
klamrar sig fast.
Ja. Men när man bär ett barn med speciellt, som de är så mjuka. Så du måste riktigt störa med din mage och dina som axlar och armar och allt behöver man använda. Så efter ett tag du blir så krokig. Mm. Och det gör ont. När jag såg, alltså, wow. Och han bar den där som lång väg tills han kom till den här riksha. Den som, det heter tuk-tuk i Thailand och sånt. Så det är autoriksha man kallar den här. Så han kom. Så det var lång väg, minst 300-400 meter. Och jag sa, wow, tänk. Och bara att se på honom hur han svettades och ingen var där för att hjälpa honom. Jag tänkte, tänk att hur ensam de känner sig.
Mm.
Riktigt ensamma, som både mamma och pappa. Och mamma blev riktigt förskräckt när jag kom dit. Men sen jag behövde visa Annis bild. Här. Därför vill jag prata med er. Så då blev hon lugnare, men hon var i Indien, det är som... Det är skambarn, liksom, att Gud har straffat. Så därför får man såna barn. Och jag blev så ledsen. Tänk hur ensamma de är. Mm. Så jag tänkte, jag måste göra någonting.
Hänger det ihop med kastsystem då?
Ja, nu, liksom, när pengar har kommit i samhället, indiska samhället, så kastsystem håller på att försvinna på det viset. Pengarna har tagit över.
Okay.
Om du har pengar, who cares? Vilken kast du hör till? Om du betalar tillräckligt mycket, vem som helst säljer till dig vad som helst. Så det är inte lika.
Okay.
Men i byarna, det är fortfarande kastsystem att man far inte i någon som städar toaletten. Mm. Så de far inte och äter i det där. Men nu för tiden, det har blivit ganska mer öppet på grund av att folk, de som har pengar, så de, man kan inte neka till dem att vi säljer inte det. De far till nästa butik. Så det hjälper inte. Men det hör till att folk har inte kunskap. Nu har det blivit mera så att kunskapsbrist har börjat att orsaka mycket problem i Indien.
Mm.
Att till exempel varje gång vi far till något, till exempel CP-kurs eller som epilepsikurs. När man börjar diskutera med folk så man är på mycket högre nivå. Man behöver inte förklara vad är spasticitet.
Mm.
Vad är CP-skada? Man behöver inte förklara om barnet sover inte på nätterna. Vad beror det på? Det är det som folk förstår ganska mycket. De har bra kunskap, bra utbildning. I Indien, till min bror behövde jag förklara vad är CP-skada.
Mm.
Som är nästan pikorektor i en skola. Som har 20 000 barn.
Wow.
Så tänk liksom, vilken nivå man är på där i Indien, liksom, kunskapsmässigt.
Mm.
Och jag tänkte, säkert finns miljoner barn, miljontals barn som har någon sorts diagnos i Indien. Inte samma som Annie. Och vad gör jag som en pappa till ett sånt barn som har så bra liv i Finland, bättre än många vanliga barn i Indien?
Mm.
Så jag måste göra någonting. Och sen den andra var när jag pratade med min mamma. Som varför startade jag min kanal? Va? Nästa frågade henne, vet du varför Finland? Hon sa att Finland är världens lyckligaste land. Wow, du bor där. Ja, så jag sa, vet du varför? Så då visste hon inte. Så hon sa, skicka några länkar som berättar varför Finland är världens lyckligaste land. Så jag skickade, jag hittade någonting på hindi. Förstås copy-paste-grej på YouTube.
Mm.
Men inte som riktigt någon hade gjort någon forskning. Varför? Så jag tänkte, jag som kan så bra hindi och engelska, jag kan alltid referera till engelska källor som jag har inte problem på det viset. Och svenska dessutom, vi är i kontakt med både Sverige och Finland, så jag får information från alla håll. Alltså, jag måste göra någonting. Så det där två sakerna triggar den liksom, jag måste göra någonting. Och på hindi.
Mm.
Därför det finns inte någonting på hindi. Att folk utbildar inte folk. Som de som har nått någon nivå kunskapsmässigt. De tar inte något ansvar. Att nu måste jag sprida allt som jag kan på mitt eget modersmål. Så det blir lite som de som har kunskap, har pengar, har det bra i livet. Men de som ligger under, de lever i mörkret på något sätt. Dödar varandra. Att det är så konstigt. Så jag är jätteglad jag startade. Annie hjälpte mig. Så det är en här i Vasa som har startat sin kanal på ett annat indiskt språk. Så jag har riktigt som påverkat honom. Och wow. Han sa, det här är så bra. Jag måste göra någonting. Och jag är jätteglad att hoppas det finns kunskap här i Finland. Vi har inte problem med nätet. Så hoppas det är mera som startar såna kanaler.
Ja.
Och berättar till folk varför Finland fungerar så bra.
Mm. Vad tror du då? Varför fungerar Finland så bra?
Som jag sa, det är kunskap. Du vet att du kan inte döda någon bara för att de tycker på ett annat sätt. Till exempel, jag kan vara en muslim, du kan vara en kristen. Men vi kan inte bråka på samma sätt här, för att vi är på ett helt annan nivå.
Mm.
Att du har dina rättigheter, jag har mina rättigheter. Vi tror på mänskligheten. Så det är den där grejen, de har inte förstått att folk får tycka annorlunda.
Mm.
Det är liksom, vi är majoriteten, så det är vi som bestämmer.
Mm.
Och det är vad som händer just nu i Indien.
Det här är ju väldigt bra för oss att höra, för att det här är ju saker vi tar så för givet.
Ja. Att det är som på skolan, därför jag blir så glad när lärarna bjuder mig till exempel idag på grund av låten. Så en lärare hade, hon tyckte det var så fin låt och som det var så bra för den här klassen att intervjua mig. Så jag jobbar på samma ställe. Så en timme var jag med dem och jag var så glad. Jag bara tänkte, det här är 12-åriga, 11-12-åriga och det är så fiffiga frågor. Och det här kritiskt tänkande också, kunskap är en sak. Och den andra är kritiskt tänkande. Folk vet. Jag skojar ganska mycket med folk och berättar om mina erfarenheter här i Finland. Till exempel, jag jobbar med ett barn som har ganska svårt i livet. Så i början när jag jobbade med honom, han ville inte lyssna på mig. Inte alls. Så jag kör med min indisk pedagogik. Jag bara säger, om han älskar mig, då kommer han att lyssna på mig också.
Mm.
Och jag måste visa honom också att när är jag ledsen, när är jag supernöjd med honom. Så när jag var superledsen, när han lyssnade inte på mig, bråkade med mig, så jag bara sa, jag leker inte med dig. Så jag brukar säga. Så en gång jag körde med den där som, nej, och jag är jätteaktiv där på gården. Så alla barn vill leka med mig på något sätt. Alltså, de tycker också, det är också en ganska tjock läge barnen får, jag är mörk. Och sen pratar jag med dem på svenska utan något problem.
Mm.
Och de är så här, wow, vem är han? De får den här, jag har sett många gånger, det är samma. Att, ja, han är inte från Finland. Men jag kan säga vad som helst i honom och han förstår.
Mm.
Det blir intressant grej för dem. Ja, så de flesta vill leka med mig. Så när jag sa det en gång till det här barnet, att jag leker inte med dig. Så det var så gulligt att höra en flicka säga, men alla får vara med. Hon förstod inte vad jag höll på med den här pojken. Så hon sa, och det var så gulligt att höra. Så tänk att hon ifrågasätter en vuxen som ingen gör i Indien.
Mm.
Alla lär barnen att du ifrågasätter inte en vuxen. De vet mer än barn.
Mm.
Men här i Finland, från början vi lär våra barn, rätt är rätt, fel är fel. Vem som helst kan vara. Det kan vara presidenten också. Men rätt är rätt, fel är fel.
Mm.
Så vackert.
Mm.
Och därför det fungerar så bra här.
Ja. Det där är ju också en jätteviktig grund för demokratin som vi kanske glömmer bort och tar för givet. För att det är klart att vi måste kunna ifrågasätta allt och ifrågasätta auktoriteter om man ska kunna ha en fungerande demokrati. För det bygger ju på att alla medborgare är på något sätt insatta i vad auktoriteterna gör.
Mm.
Och att vi kan bedöma om vi tycker att det är rätt och fel och rösta därefter.
Mm.
Men det är ju nog, alltså ja, vi tar ju sånt ganska mycket för givet.
Mm. Och därför säger jag till folk också, att det finns inte bara jag. Många, jag har hört att de tänker att eller jag tar det på ett annat sätt. Jag säger att om människor som jag kommer mera in i samhället. Det är för att det är också ett jättestort problem. Jag var så irriterad på hela systemet i början. Jag kunde finska, svenska, men inget jobb.
Okej.
Okay. Det är så.
Varför?
Jag vet inte. Massor med jobb sökte jag. Ingenting. Det var så svårt att slippa in. Vanliga jobb också. Som jobba som handledare till exempel till invandrarna.
Okej.
Okay. Det gick inte.
Okej.
Okay. Så jag har inte jobbat länge i Finland. Men jag har alltid haft, när någon har anställt mig, genast märker de, han jobbar bra. Så ja. Jag har aldrig haft något problem. Aldrig med någon arbetsgivare, aldrig. De ville hellre ha mig längre, men eftersom det var inte så bra betalt, så jag behövde byta jobb. Man, förstås, man vill köta om sin familj också. Så det var så svårt. Och jag bara säger, samma som ni blir så, wow, han tänker så där. Det är jättemånga invandrare som tänker på samma sätt. Om vi kan komma mera in i det här samhället, så om vi pratar om sådana saker, så folk kan börja uppskatta Finland lite mera, kanske. Och tänk att när folk själv märker att Finland är så bra, så de kanske jobbar lite hårdare också.
Mm.
Annars man tar för givet.
Absolut.
Alltså då blir det inte någon utveckling. Alltså man kämpar inte lika hårt.
Nej.
Att inte upprätthåller systemet.
Nej.
Så därför tycker jag att jag alltid säger till folk, ta in mera invandrare i som vanliga jobb. När jag jobbade på Variska, jag var lite fundersam att enda i personalen som var, hade någon annan färg. Och på Variska, det finns massor med invandrarbarn. Så varifrån ska de här barnen få förebild?
Mm.
De som kom där, de kom som städerskor och vi städade där. Och, så där får man liksom, det subliminala. Så den här, vad ger man den här, att i barnens i huvud man sätter in den här subliminala, den här meddelande att där är din plats.
Ja.
Du ska bli städerska. Det är städare.
Mm.
Jag bara tänker, man kan börja med en som assistent. Eller någon annat jobb, inte lärare. Men ge barnen den här att, nej, vi kan bli så där också.
Mm.
Så jag tycker det är helt, helt sjukt att vi har så många invandrare, men man ser inte så många som jobbar på vanliga ställen. Banken, hur ofta ser man en brun människa?
Mm.
I något kontor. Hur ofta ser vi bruna människor i sådana stora ställen som att riktigt? Vi ser inte. Aldrig har jag sett som läkare från Ryssland man ser. Men från Afrika eller lärare.
Mm.
Var ser vi? Som hur många skolor har lärare från Afrika? Jag har inte sett någon här som under mina åren här. Aldrig. Så där frågar man liksom att vad har hänt?
Jag tänker att det kan ju också vara ganska svårt för någon som kommer från Afrika att bevisa att man är kompetent att vara lärare. Alltså att man har den utbildning som behövs.
Mm.
Och att, eller då att skaffa det i Finland. Alltså man behöver ju vara här ganska många år för att fixa det.
Nej, jag har inte svar när jag ställer de här frågorna. Jag har inget svar. Men det är mina frågor. Jag alltid frågar där inne.
Det är varit den bästa typen av frågor tycker jag.
Ja, det skulle ha varit så bra för barnen att se en lärare med färg.
Ja, ja, ja.
Så då får de som säkert finns jättemånga som aspirerar att bli en lärare.
Ja.
Men vi måste också motivera dem på ett annat sätt. Inte säga att du ska bli en lärare. Mm. Bara visa någon som har knäckt den här vägen.
Mm.
Så det är bara så, om han kan bli så. Så det har alltid varit så... Jag är inte så bra på finska, men jag var på den här Vamia. Okej.
Okay. Ja, nej, nej. Säg bara.
På Vamia. Och jag tänkte också med den här integrationen och sånt med språket.
Mm.
Så när jag började studera finska, så jag var där på... Det var någon kurs på VAK. Före detta VAK, de har inte mer. Så jag gick på den här finska kursen med en karl från Somalien då. Och så efter fyra år, jag hade lärt mig tillräckligt bra finska. Så jag började göra min praktik på Vamia. Här, vad är det, den där arboretum där, Silveria.
Ja.
Och jag ville inte undervisa eller något, men någon lärare var borta. Så jag, de sa att du ska köta om den här lektionen på finska. Så jag blev riktigt nervös. Alltså. Så när jag fot i klassen, jag var chockad. Att se på den här samma kar som jag hade gått på den finska kursen. Han var där. Och han sa, hej, ska du också studera på nytt? Och sa, nej, jag ska undervisa dig. Och jag bara tänkte, genast det kom i mitt huvud. Vad har gått fel med den här integrationen? Efter fyra år jag träffade samma kar och han har inte lärt sig finska.
Mm.
Så det är också att när du frågar att det är jättesvårt med den här lärarutbildningen. Man måste ha jättebra språk. Så där också man måste se till att de här barnen som går på skolan, de måste lära sig bra språk. Och vad är det bästa sättet att lära dem språket? Där om vi knäcker den här koden så kanske det är mera som väljer sådana krävande yrke också.
Mm. Absolut.
Så det är också där den här pusselbiten är där att hur bra lär de här barnen språket som påverkar deras framtid och yrke också. Mm. Och jag vet inte. Men min teknik, jag måste någon gång när jag har tid. Jag måste se att om det fungerar. Så nästa projekt. Långtids. Ja, så men det, jag funderar på sådana saker. Att det. Jag blir så orolig när jag ser att några saker inte fungerar som kan vara en... Som, för de här barnen som... är ganska, har inte bott så länge i Finland. För dem, de är så viktiga att deras framtid hänger på de här sakerna.
Mm.
Så jag blir så orolig på något sätt att wow, tänk om vi kan fixa den där delen. Oj, tänk så många barn kan komma in i det vanliga yrket. Och tänk hur många kan de påverka. Så det blir som snöbollseffekt.
Absolut.
Så jag blir riktigt, men nu är vi har händerna fullt.
Ja, det... Det är begränsat hur mycket du kan göra.
Ja. No, jag är nöjd med den här låten hittills.
Ja. Jag tycker det är jättespännande det du säger. Och jag tycker det är intressant. Alltså den där aspekten av att ge de här barnen någon typ av förebild att de kan se upp till och säga att, hej, att jag kan också bli lärare eller jag kan också bli läkare eller alltså vad som helst.
Mm.
Och det där är som en viktig bit tycker jag, för att då strävar man ju efter att komma ifrån den bilden av att invandrare eller mörkhyade eller alla alltså minoritetsgrupper liksom per definition är förtryckta eller per definition är förtryckta.
Mm.
Och vi behöver ju komma därifrån. Vi behöver ju ha en väg ut ur det. Så att liksom de också ser på sig själva som att de kan bli vad som helst.
Mm.
Och jag tycker det är jättebra det du säger.
Mm.
Och jag tycker att det är där som jag ser största problemet med mycket av vad man idag kallar för antirasism. För att jag mycket tycker jag går ut på, alltså sättet vi ofta pratar om sådana här saker.
Mm.
Så pratar man om det som att vissa grupper per definition i grunden är förtryckta. Och jag vet inte om det är bra.
Ja, förstås. Det är som att för mig, man kan inte påverka allt. Men jag tänker så här, att tänk om det finns en superduktig, superklok människa som finns i den här minoritetsgruppen. Mm. Vi har missat den här personen.
Det finns ju antagligen väldigt många.
Ja, ja, ja. Och tänk om de kan riktigt ändra världen.
Mm.
Tänk om vi går miste om den här personen.
Mm.
Som skulle ha blivit nästa Einstein.
Mm.
Men de får inte någon chans. Bara på grund av språket eller någonting annat. Att de får inte visa hur kloka de är.
Mm.
Vi går miste om såna typer.
Mm.
Så jag blir lite som att, wow, att alla borde få chans, liksom lika mycket chans som ja, alla som är född här i Finland.
Mm.
Så det är jag rädd för, att hoppas vi missar inte såna typer.
Mm.
Och jag...
Vad tror du att det största hindret då? Tror du att det största hindret är att vi är dåliga på att ta in folk i samhället? Eller att vi är dåliga på att lära ut språket så att de kan komma in i samhället? Eller tror du att problemet är att vi på riktigt är, alltså, behandlar människor rasistiskt? Eller vad är vårt största problem?
Den där rasismgrejen, jag säger att jag har sett mera rasism i Indien än i Finland.
Mm.
Så jag kör inte på den här att folk är rasist. Ja, det är liksom... Jag tänker inte på såna saker. Det är för att jag säger att var som helst kan man bli lite felbehandlad.
Mm.
Men jag är lite mera...
Jag tycker det var ett bra svar. Och jag ville också fråga för att jag hoppades att du skulle svara typ så.
Ja, men jag är...
men det är ju många här som tänker i termer av rasism, så därför ville jag fråga.
Ja, och förstås det är jättemånga som får det här problemet också.
Mm.
Men där kommer också när du skickade till mig att vi ska prata om den här kulturskillnader. Där också kommer att folk reagerar på olika sätt, så de missförstår varandra.
Mm.
Så till exempel, jag säger att man ska inte göra en stor rasismgrej av en vanlig bråk.
Ja.
Det är också många gör, att som till exempel man far till något ställe där det händer sådana saker, till exempel en nightclub.
Mm.
Och det var någon som berättade, den här karen, han buffade mig, riktigt rasist.
Ja.
Så jag frågade, vad gjorde du där?
Ja.
Och så nej, jag försökte att bara ta någonting. Så det var liksom, jag märkte att han hade också någonting fel där.
Mm.
Att han skulle inte ha gjort. Och en vanlig finsk karl skulle ha också blivit buffad kanske av den där. Så gör inte en stor grej av den där.
Mm.
Att sätt inte rasism där. Det är en vanlig bråk. Mm. Använd inte rasism i onödan. Så det säger jag till folk också. Att förstås, det finns. Jag har också sett rasism här i Finland. Till exempel någon försökte sparka mig bakifrån. Så jag har skrivit en låt om den där. När jag blev så ledsen. Att, varför? Det var riktig rasism. Att det var... På grund av min hudfärg, jag tänkte om jag skulle ha varit vit, skulle den här karen agerat på samma sätt. Så där. Men till exempel om någon säger någonting i butiken, jag aldrig tar, så han förstår inte allt, så jag ska inte göra så stor grej. Så jag bara fortsätter med mitt liv. Så det är också, jag säger att om man varje som grej man tar, varje bråk tar man på ett rasistiskt sätt. Så förstås, det blir jättetungt och folk kan börja att riktigt säga att det är rasistiskt.
Mm.
Som Finland är.
Absolut.
Men jag bara säger att där också man måste veta, var ligger gränsen? Vilken är på rasistiska sidan och vilken är på liksom vanlig bråksidan? Men det här problemet, jag tror, det är kulturskillnaden också. Till exempel en sak. Ursäkta, jag går hit och dit.
Absolut, så. Det är helt okej.
Mina tankar far hit och dit. En sak jag tänkte förklara om den här kulturskillnaden. Ni sa det att jag kan bra svenska. Och min fru säger också. Men ni kommer inte att märka med första träffen som att... Men om ni träffar mig varje dag också. Ni kommer att se några skillnader hur jag pratar svenska. Jag pratar många gånger, blandar med... hindi-betoning svenska.
Okay.
Det betyder att på hindi några saker man säger som är helt okej att säga. Men om man tar den här tonen till svenska, det blir helt fel. Och min fru brukar missförstå mig många gånger. Till exempel, jag kan säga att om hon gjorde någonting som var inte helt rätt, till exempel vi lagade curry och istället för att sätta lök och vitlök före man sätter tomater i curryn, så jag säger, varför gjorde du så? Och den här tonen jag tar från hindi, det är för att man skojar lite med familjemedlemmar. Och i Indien, jag har sagt till mamma också, kya kar rahi tum mamma, aise kar diya. Så det är helt okej. Men i Finland, samma ton, det är det som, han är riktigt arg på mig, eller? Mm. Nu har jag gjort någonting, någonting jättestort fel eller någonting sånt.
Vi är ju inte jätteuttrycksfulla ofta, så att när man väl sätter en sån ton så då låter det som att man har väldigt mycket känslor bakom.
Ja, så de här invandrarna också, många gånger, när de säger finska eller svenska med deras eget modersmåls betoning och sånt,
ja,
så kanske finska folk uppfattar på fel sätt. De säger, det här är helt arga på mig, så nu måste jag slå tillbaka. Då kommer såna onödiga bråk.
Ja.
Så det var så intressant att veta. Så jag förklarade till min fru, nej, jag var inte alls arg på dig. Det var bara, vi ser på hindi så.
Ja.
Så vi har rätt ut nu. Alltså det är helt okej. Jag får säga, eller jag har lugnat ner mig på svenska. Jag tar bort den här hindi-betoning. Ja. Men det är också såna saker, och jag tror inte så många pratar om såna saker också, att på arabiska de ser lite hårdare ljud och sånt, så när de lär sig, jag vet inte, på hindi åtminstone jag har märkt så många gånger, jag är helt lugn, men jag kan säga lite som med sån betoning att jag är riktigt irriterad nu.
Mm.
Men inte alls är jag irriterad, så det är jätteintressanta saker också.
Verkligen.
Men man måste liksom, därför säger jag att om folk tänker på sådana här saker också, så då kan du förklara till andra partier att nej, jag var inte arg. Mm. Och hur blev du arg på mig? Så det var, vi säger på vårt språk på det här viset.
Mm.
Så då kanske det lugnar ner sig. Man skriker inte åt varandra. Så det är också sådana små saker som gör förstås. Språk är också största grejen, och man kan diskutera som vi diskuterar nu, vi förstår allt. Så om folk har bättre, behärskar språket bättre, så kanske de klarar sig bättre i livet här i Finland. Absolut. De här invandrarna. Så språk.
Ja, så då går jag gärna tillbaka till samma fråga som jag ställde här. Att vad tror du att är liksom största problem eller största saken vi gör fel för att få in folk i samhället?
Att där är den här mismatchen också. Att de som kommer från varmare länder, de pratar så mycket.
Mm.
Och här i Finland, folk är inte van med att diskutera saker. Att till exempel, i början, det var så intressant att som, när jag säger, vad heter du? Så, okej, Maria. Okej. Och sen, den här som är från ett annat land, så förväntar att det kommer mera någonting. Ja, Maria, jag är från det här, jag bor här och sen så. Men de som från ett annat land, de förväntar för mycket, men det kommer bara lite, en droppe i gången. Mm. Så det är också ganska
det där är mitt största problem också. Att jag säger så lite. Jag är väldigt väldigt dålig på att faktiskt alltså,
men den här,
småprata eller.
Ja, small talk är inte någon grej här i Finland.
Nej, verkligen inte.
och jag bara undrar om Nokia gick i konkurs på grund av vi kunde inte göra något småprat. Jag har tänkt jättemånga gånger. Microsoft behövde mera svar, kanske.
Ja.
Och Nokia ville inte prata så mycket. Nej, det är också att när man sitter och diskuterar hur man tänker, så här gör man i Finland, till exempel när jag som pratar med mina invandrarvänner. Så jag säger till dem, jag förklarar noggrant att så här gör man inte. Att det är inte, till exempel att komma i tid.
Mm.
Om man inte kommer i tid, man skickar ett meddelande.
Mm.
Så den där andra, så det är också ett sätt att respektera den där andra. att respektera den andra människans tid.
Ja.
Vi har ingen aning om vad tid. Så det var... Någon sa det att det var i Afrika att här i Finland folk har klockor.
Mm.
I Afrika folk har tid.
Ja, nej men alltså just sådana där saker är ju jätteviktigt att man lär folk. Ja, alltså för att man ska kunna komma in i samhället på riktigt. Så,
ja. Så det där att som folk där, när de träffar någon som de kan prata hur länge som helst. Här när man ser... Jag skrattade så mycket när jag frågade honom. Ja, jag gjorde såna små jobb runt omkring. Jag klippte gräs och sånt. Så. När jag pratade med någon som sa, ja, oj, har du tid? Så, nej, jag har jättebråttom. Och sen, wow, den har mycket jobb att göra. Så fixade blommor. Och skötte om gräsmattan och sånt. I Indien, man kallar inte det där som jobb. Se stor skillnad. Man ger mera tid till människor än blommor.
Ja, det tycker jag att vi kunde bli bättre på här också.
Nej, jag säger inte att det är fel.
Nej, men jag säger det.
Men jag bara tänkte uppfattning. Ja. Som att vad är viktigare i livet?
Ja.
Att vi tycker att om någon frågar. Ja, kan vi prata lite? Så man... Den där personen ligger högst på listan än att köta om blommor.
Mm.
Klippa gräset eller
absolut.
Den där att köta en blomma kan vänta en stund, men den här personen kan inte vänta. Mm. Så det är liksom såna små saker, men jag säger inte att någonting är rätt, någonting är fel. Jag bara säger att hur en person från ett varmt land tänker.
Mm.
Att de, så jag när jag hade inte någon familj, så när någon frågade någonting att vill du komma på någon fest eller så, yes. Det var mest yes. Fast jag hade uppgifter från Åbo Akademi att göra. Men det var, jag kommer.
Mm.
Och sen också att, hur festar man här? Det är också stor skillnad. Det, alkohol ligger så mycket i fokusen.
Japp.
Och i Indien, det är som god mat ligger i fokusen. Om du bjuder någon och inte bjuder på någon god mat. Problem.
Mm.
Så det var också sådana skillnader. Och man kan inte förstå sådana skillnader om man inte diskuterar och pratar.
Nej, exakt. Ska, vi har ingen god mat att bjuda på. Ska jag säga
någonting som alla blir chockerade av? Jag älskar mamma.
Härligt.
Jag säger till folk om i off-season, om någon hittar någon mamma, köp åt mig.
Grymt. I Åbo finns det typ alltid mamma i butikerna.
Nej.
Så att, kom till Åbo.
Nej, säg inte så. Min fru kommer. Nu lockar någon nirupan till Åbo med mamma. Ja. Nej, men jag tycker de finns mat. På det viset, jag har också tänkt, jag alltid drömmer om saker. Och en sak som jag, om jag kan introducera till Indien, är finska rätter.
Men vad skulle du introducera då? Vad finns det som är finskt?
Come on, Jacob. Knäckebröd. Så bra. Perfekt för Indien.
Okej.
Okay. Blir inte dåligt?
Nej.
Kan vara i skåpet hur länge som helst.
Mm.
Och indisk linssoppa med knäckebröd. Det är höjdpunkt.
Okej.
Okay. Wow.
Grymt.
Se, det finns... Jag har tänkt att knäckebröd kan vara den bästa skolmat i Indien. Det är för att... Indien ger skolmat inte alltid, men när de ger, okay. De har inte något kylskåp, ingenting sånt.
Nej.
Så jag tänkte att vad kan ge barnen kolhydrat? Knäckebröd är perfekt.
Absolut.
Och laga soppa genast den där dagen. Vatten, kryddor, salt och linser.
Mm.
Knäckebröd, linssoppa, perfekt.
Ja, det är ju intressant, för att jag tänker ju sådär, när jag tänker på finsk mat, det är som så otroligt... tråkigt och smaklöst jämfört med indisk mat.
Ja,
så
ja.
Det blir som så här, att vad kan Finland ha att erbjuda? Vi har ingenting i matväg. Men...
Ja, ska jag säga en sak? Om du skulle ha ätit indisk mat varje dag, du skulle inte ha varit i chic. Då skulle det ha varit lite fotboll runt magen. Det är så mycket kryddor och det är man mår lite. Så Så därför jag tänker som, tänk om man kan blanda liksom några dagar finns mat utan som jättelite kryddor. Och sen några dagar indisk mat. Perfekt kombination. Och vi kör med samma mat. Ja, idag åt vi finsk mat. Eller som Heidi hade lagat. Någon dag när jag riktigt får kris. Då säger jag, nu lagar jag mat. Så, och det är en bra kombination. Man kan inte äta mycket kryddstark mat varje dag. Man själv, alltså, i Indien också. Många har börjat att äta sallad till exempel. Bara för att få paus från den här som kroppen är i högvarv, liksom magen. Att olja och kryddor och alltså, det är jättegott. Men man ska inte lyssna på sin tunga hela tiden. Man måste lyssna på hur kroppen mår också. Mm, så därför tycker jag att finns mat är jätte, som salladen liksom. Jag är inte någon fan av salladen, men jag vet att när jag äter sallad, jag mår bra. Det är jättebra med sådana saker. Så jag tycker, jag säger att jag faktiskt tycker om finsk mat. Jag har inga problem på det viset. Men jag vill ha paus från finsk mat också då och då.
Ja, det vill vi alla. Vad finns det mera saker du har noterat som du skulle vilja importera till Indien? Som du skulle vilja att folk i Indien skulle få från finsk kultur?
Att vara ärlig. Mm. Jag blir så i Indien. Oh. Man vet inte när någon säger nej och när någon säger ja. Det kommer att lösa många problem. Till exempel den här låten.
Ja.
Om någon skulle ha hela tiden, så i Indien det är som, nej jag kan inte såra, jag kan inte ge någon feedback eller någonting. Nej jag kan inte säga, han har skrivit åt dottern eller någonting så. Men om man säger riktigt som att, nej den där kan du förbättra, den där kan liksom, den här kan vara bra i det. Eller med andra saker också. Att om man är lite mer ärlig.
Mm.
Och inte säger, jag förstår. En sak, och den är som, hur visar man att man menar allvar? Många gånger jag tycker det är så, jag blir så irriterad. Till exempel, när någon frågar, jag frågar att någon kompis i Indien att kan du göra det där jobbet? Så svaret kommer så här, oroa dig inte, det blir bra.
Aha.
Men det är jätte som viktigt jobb som du fixar det där, visst? En gång du har sagt, varför behöver du repetera? Så det är som nonchalant.
Mm.
Och jag vill ha ett svar bara. Gör du det? Yes, jag kan göra det. Jag har redan tänkt, hur ska man göra det? Liksom. Det låter mer som att man faktiskt gör. Man tar en andetag. Jag gör. Det blir bra. Och jag vet det kommer inte att hända någonting på ett par dagar. Så säg bara. Erkänn att det kommer att ta tid. Inte bara som ger löfte att jag gör. Och sen efter en vecka ingenting har gjort. Så det där, jag blir så. Jag vill att jag kan vänta en vecka. Men jag kan inte vänta utan att veta.
Mm.
Det är jättejobbigt. För vem som helst.
Ja, sådana där saker funkar ju i Finland. Liksom.
Ja, det funkar så bra. Om någon lovar någonting. Vi diskuterade, vi ska träffas här. Klockan 5. Det betyder klockan 5.
Mm.
Inte att jag plötsligt ringer. Nej, jag är halvtimme för senare.
Nej.
Så det. Jag vill faktiskt hjälpa Indien att lära sådana saker. Att det är som vi lever i. Vi är som nätverkspunkter. Om en punkt blir för senare. Det är jättemånga. Det berör så många.
Mm. Ja.
Att du har någon annan efter 7 som du ska träffa. Om jag kommer en halvtimme sent, så då dina vänner måste vänta och de har också någon annan, så det är kedjereaktion.
Mm.
Och i Indien varje dag det händer samma sak.
Har du alltid varit så här eller har du lärt dig det?
Jag har
här
lärt mig
i Finland.
Ja, men förstås jag jag visste i Indien också att man ska göra saker i tid. Så jag har varit inte så precis. Men jag har lärt mycket här i Finland att hur ska man beräkna den här tiden. Om man ska vara 5 på kvällen på något ställe. Mm. Så när ska man börja? Inte 5 minuter före.
Mm. Så. Jag tänker mig att det skulle också vara... Det blir ju antagligen mycket, mycket viktigare. Alla sådana här bitar i och med att du har en familj med specialbehov. Och du behöver anpassa, alltså planera vardagen ganska mycket ut efter det.
Mm.
Så att om någon inte då respekterar din tid så sätter det antagligen ganska mycket på spel.
Ja, 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 på det viset också. Men före Annie kom så jag var ganska punktlig också.
Mm.
Att det var inte att... Bara med mina obokadmins uppgifter... Då var jag lite slarvig.
Okej.
Jag tycker inte så mycket om att skriva.
Nej.
Och det var också jättebetungande att skriva på svenska. Jag hade gjort den här allmän pedagogik på svenska. Och det att tänka och liksom att prata på ett språk är helt annan grej än att skriva.
Mm.
Akademiskt.
Absolut.
Och det är så tungt. Men tack vare det att jag blev bra på svenska också.
Mm.
Men det var enda som var jättetungt. Va?
Mm.
Alltså jag var inte så punktlig med den där. Men lärarna var ganska hjälpsamma och snälla med mig. Så. Ja.
Det var jättespännande. Eller intressant att tänka på det där. Just hur mycket saker vi tar för givet. För att den där saken med hur saker bara funkar i Finland också.
Mm.
Det var en sak som jag lärde mig då jag hade en lägenhet i Åbo ett tag där vi hyrde ut ett rum till utbytesstuderande som kom.
Mm.
Så var det en tjej från Ungern som kom och vi hade pratat lite om det där att hon blev så chockad när hon kom till Finland hur saker bara funkar.
Mm.
Allting går så smidigt. Om någon säger att någonting händer så då händer det och bussarna går i tid och allting, liksom, alla system funkar. Och så blev hon så otroligt chockad en gång. Och jag blev nästan chockad över att det var någonting att reagera på. När jag skulle sälja en... Jag köpte en ny soffa till lägenheten.
Mm.
Så jag satte upp den gamla på Facebook att sälja. Samma kväll så var det någon som tog kontakt och sa att ja, de vill köpa den. Och de kom och hämtade den samma dag. Så samma dag från att jag satte upp den så blev den såld. Och det här var ju som inte någonting... extraordinärt för mig. Mm. Att om någon säger att de kommer att hämta den och de kommer att hämta den så, ja, det förväntar man ju sig. Ja. Men hon var helt så där, alltså va? Vad snabbt det gick! Och de kom verkligen! Det var så där att jag hade ju som inte reflekterat över att det här är någonting speciellt, utan det är ju bara så här det funkar. För att,
ja.
Men man blir ju så blind för det egna.
No, och jag har levt så länge här, fortfarande blir så chockad över några saker fortfarande. Jag träffar inte så många par som har gift sig med någon som från ett annat land. Nej. Så jag alltid skojar med Heidi. Tänk Heidi, jag är gift med dig. Jag kan inte föreställa mig. Så många gånger det blir som att tänk att jag är gift med en vit kvinna. Och det är inte så ofta det händer i Indien.
Mm.
Att jag känner inte så många som har. Och jag bara tänker så. Tänk att jag skulle inte ha lärt mig så många saker om jag skulle inte ha bott med Heidi.
Nej.
Det är också som, hon är också en stor bit i det där pusslet att jag har lärt mig så många saker. Det får man se från riktigt nära håll. Att hur en finsk människa som lever sitt liv. Och tur att hon är i skick i allt. Hon är punktlig och riktigt väl organiserad.
Ja.
Ja. No, men ja, det är jättelärorikt och jag säger också till folk att hoppas Finland gör det här som en industri att visa olika länder, de här u-länder, att hur ska man bygga samhälle. Men de kan inte göra själv, de måste ta hjälp av de här intressanta invandrare som vill så gärna förmedla och säga till sina med människor i sina länder på sitt språk hur Finland fungerar.
Mm.
Så det händer och jag vill så gärna uppmuntra folk att göra mera. I Afrika det behövs såna tankar.
Mm.
Och en sak också jag vill säga som finländare att när de träffar såna folk, eller till exempel jag säger inte, de måste följa mig, men istället för att bidra med några pengar eller någonting, om man bara följer en sån person eller subscribe någon, det är bara en klick, men man hjälper så mycket, man knäcker den här YouTubes algoritm eller Facebooks algoritm. De börjar tänka att den här människan är något viktig, som det börjar komma många följare. Så det är så grej som man kan inte tänka bara på att nu måste jag skicka pengar till Afrika. Eller nu måste jag skicka pengar till Indien. Där finns fattiga människor. Nej, världen har ändrat så mycket.
Absolut.
Så man kan bara med subscribe-button.
Yes.
Man kan ändra världen.
Yep.
Tänk det. Utan några pengar. YouTube betalar. Wow, fantastiskt. Så jag säger till folk att tänk lite out of the box också. Att man behöver inte hjälpa folk bara med pengar. Man kan också stödja sådana som faktiskt vill ändra sitt land.
Absolut.
Eller tankesätt.
Och det ger ju mera, alltså, jag kan inte prata. Det ger ju bättre konsekvenser om man stöder någonting som faktiskt jobbar för att förändra landet och jobbar för att föda en bättre kultur än att bara ge pengar. Alltså,
ja, det blir,
det blir inte någon långsiktig förändring. Nej.
Ja. Förstås det, jag säger inte att man ska sluta, men jag bara säger att man kan tänka på ett annat sätt, därför att världen har blivit så annorlunda.
Absolut.
Än vad det var 20 år sedan.
Absolut.
Att man styr världen med telefonen nu för tiden, många. Så därför man ska också vara, hänga med i den här vågen att nu har det börjat hända saker med bara telefoner och sånt. Så varför inte? Att det kostar ingenting.
Nej, absolut. Det, klicks är ju verkligen alltså, en valuta idag.
Och jag, därför jag sätter inte text till mina videor. Inte alla videor. Men jag sätter jätteviktiga videor. Jag sätter på engelska också. Jag vill inte att någon följer mig bara på grund av mitt namn eller någonting, det har kommit på tidning eller någonting. Jag vill faktiskt att finska folk också förstår vad jag, hur jag tänker och vad jag postar. Så när de läser på engelska, så det blir självklart, aha, det var så här. Och ja, han sa det så här. Så därför är jätteviktiga videor jag försöker att sätta på text också på. Så folk går inte miste om den här själva betydelse med det där inlägget.
Nej.
Så, men nu, just nu det är så kris med tiden och
jo.
Ja, så det var sommarprojektet var den där låten och vi ska se vad händer, men hittills vi är jättenöjda.
Grymt. Du, en sak som vi vill fråga dig ännu. Vi var lite inne på det med att lära invandrare som kommer saker de verkligen behöver. Veta för att liksom passa in i samhället, komma in i samhället, som att vara punktlig med tiden och sånt. Hur bra eller hur dåliga är vi på att faktiskt göra det? Alltså, för att jag har ingen insikt i hur det funkar när folk kommer hit. Men får de en chans att lära sig sådana saker?
Jag var i början på sommaren, jag var, vad heter det, vad? Jag har glömt den där. De höll på att göra en webbsida i Helsingforsregionen. Det var, vad var det för webbsida? Jag har så dåligt minne. Men där var det också. Jag var jätteimponerad av deras verksamhet där i Helsingfors. De har inte här i Vasa.
Wow.
Okay. Ja, men det är blackout riktigt. Men jag tyckte att där var det att de hjälpte de här invandrarna att hitta vänner. Det var de flesta som kommer här till Finland. Så de är i chockläge på något sätt. Att de har förlorat alla vänner. Det händer till oss också. Om man far till något annat land och plötsligt flyger till ett annat land. Och man kan inte hitta sina vänner. Men om man vet att det finns ett ställe. Man far dit, anmäler sig och väntar. Och sen någon härifrån hittar en kompis som behöver också göra olika saker. Så om det finns flera sådana ställen, speciellt de som ställer där man vet att det finns massor med den här, de här grupper, minoritetsgrupper. Det kommer att hjälpa så mycket. Och en sak också jag säger att i världen, jag hade tänkt att säga den här saken också. Jag tänker på världsproblem på ett helt annat sätt. Vi har så många problem i Mellanöstern och vi vet vad som händer i Afghanistan. Det är på grund av ingen tar initiativet att lära sig arabiska. Lära sig pashto, det afghanska språket. Ingen tar. Tänk om någon, de här ungdomar, lär sig språket och pratar med folk där. Och säger, vi gör så här på arabiska.
Mm.
En vit människa som säger, då är man inte som, de som ser inte på det här folket som fiende. Nej, de vill hjälpa oss. Men hur många kan arabiska? Fast vi har möjligheter. Det finns folk som undervisar i arabiska. Hur många är, som brinner för den där att vi ska ändra världen? Om man vill riktigt ändra världen, man måste lära de här olika språken där det finns problem. Arabiska, det är så många länder som har problem. De som talar arabiska. Hur många brinner för det där? Att nu måste jag lära mig arabiska. Jag vill inte fara dit i Mellanöstern. Folk som är här i Vasatrakten som kan arabiska. Jag vill bara diskutera med dem. Och jag bara frågar dem, varför är det problem i deras länder? Och jag är ganska säker på att när folk diskuterar med, jag har varit på FE, jag har varit som handledare där. Och jag kan lite pashto. Och jag kan inte säga, du behöver inte vara flytande på ett, som en människa som modersmål. Lite några ord. Och vi diskuterade om sådana saker som de diskuterar inte med någon annan. Till exempel sex. De här barnen. Minderåriga. Jag förklarade till dem hur folk, hur folk tänker på sex här i Finland. Och jag behövde förklara till dem. Och jag förklarade att allt var lugnt. Fast det, de säger det är haram. Det är som synd att prata om sådana saker. Men jag körde hela föreläsningen om sex på svenska. Och lite deras språk. Ingen sa det, nej, jag ska inte prata om det här. Så tänk, det här språket är så viktigt. Att, men om jag skulle ha kört allt på svenska. Jag tror inte jag skulle ha haft samma effekt. Men när de inte förstod så jag försökte, vad är det på ert språk? Ja, det är så här. Så jag behövde ta lite Google Translate, men jag kan uttala deras ord ganska bra. Så det var så, ja, så här tänker folk här. Så därför säger jag så.
Det är nog ett jätteviktigt jobb.
Jätteviktigt jobb. Om man vill faktiskt ändra saker i världen.
Absolut.
Om man riktigt blir ledsen när barnen dör i Afghanistan och i Mellanöstern och kvinnorna har inte sina, då lär man sig språket. Första steget är att lära sig språket. I engelska, många har kört, amerikaner har kört med den där tekniken.
Absolut, och västvärldens approach till att förbättra världen har ju som varit att försöka få alla att bli som oss.
Ja.
Alltså, det, utan att vi också ska behöva förändras och ja, men, då är ju första steget för oss att lära oss språk, precis som du säger.
Och Indien, de här alla missionärer som kommer till Indien, de kör på engelska. Och jag bara tänker, finns det inte någon i Amerika som är intresserad av vårt språk, hindi? Tänk om någon predikant kommer och pratar flytande hindi. Tänk, hur många kommer att bli kristna? Ingen. Jag har aldrig sett en vit människa prata hindi flytande. Bollywood, det finns en från Sverige.
Okej.
Hon hade den där drömmen att jobba på Bollywood. Jag glömde det. Hon var på Skavlan också. Som pratade flytande hindi. Men se.
Så det finns en?
En som jag känner.
Ja.
Och min fru har också lärt sig jättebra. Och jag var jätte som sträng med henne i början. Jag sa det, jag orkar inte översätta allt när du kommer till Indien. Jag vill också ha såna dagar när jag lämnar dig med mina släktingar och jag tänker inte på att hon är helt borta där hemma. med mina släktingar. Så hon kan hindi. Förstås hon, hon är en finländare som säger, nej, jag kan inte hindi. Men jag vet hon, om hon riktigt hamnar i en sån situation där hon måste prata hindi, hon kommer att prata hindi.
Ja, alltså vår standard för vad man behöver kunna för att vi ska säga att vi kan ett språk är ju extremt hög.
Ja. No, och hon kan faktiskt, hon förstår allt som jag pratar med mina barn. Men hon kan, om hon anstränger sig, hon kan riktigt klara sig bra i Indien. Så det är också att språk är första om man vill ändra på världen. Det är språket.
Grymt.
Ja.
Du, vår tid börjar rinna ut.
Ja, jag märkte också. Jag har också en indisk klocka som har bra tid.
Det har varit jätteroligt att ha med dig.
Ja, det var jättekänt att kunna prata med folk som vill veta mer om mina tankar.
Ja, absolut. Vi har gärna med dig på nytt någon gång.
Ja. Hoppas jag har nya idéer sen.
Ja, det tror jag. Vi kan ju definitivt konstatera att du lever upp till ditt namn.
Ja, jag kämpar varje dag. Det kan jag säga.
Tack för att du var med.
Yes, tusen tack till er också.
Vad kul att du följt med i samtalet. Vill du stötta oss och hjälpa oss att göra podden? Kan ni stödja oss ekonomiskt via vårt Patreon? Länk till det finns i beskrivningen. Ni kan också stödja oss genom att dela podden och tipsa era vänner. Men vi vill också höra vad ni tycker om samtalet. Så skriv gärna en kommentar åt oss på Instagram eller Facebook. Jag heter Jakob Hjortman och jag hoppas att ni följer med i nästa samtal. Thank you.